Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till ett nytt decennium. Då kanske löftena extra omfattande. Och om du som många andra tänkt att du ska träna mer, kanske gå ner i vikt eller helt enkelt må lite bättre, så är det här avsnittet för dig. Jag heter som vanligt Fritte Fritzon och det här är allt du vill att veta.
Att träning är bra för vår fysiska och mentala hälsa har varit belagt ett tag nu. Men hela tiden kommer nya rön om när, var och hur vi ska röra på oss. Och det är inte helt lätt att se skogen för alla träd. Därför kommer vi i det här avsnittet att få träffa Maria Alsén och Jessica Norrbom. Båda doktorerat i fysiologi och arbetar som föreläsare och författare med hälsa och kost i fokus. Tillsammans har de gett ut ett flertal böcker och en av dem, Frisk utan flum, delar också namn med podcasten de driver tillsammans. Varsågoda. Allt du vill att veta om träning och kost med Maria Alsén och Jessica Norrbom.
Välkomna till podden, Maria Alsén och Jessica Norrbom.
Tackar.
Tack.
Ni är båda medicinedoktorer i fysiologi och driver också ett företag tillsammans. Hur träffades ni och hur blev ni intresserade av dagens ämne egentligen?
Vi träffades när vi var doktorander på Karolinska för... Hur många år sedan är det? 15, 16, 17 år sedan tror jag.
Ja, snart 20 om man ska vara sån.
Om man ska vara sån. Ja, då jobbade vi lite grann ihop med en forskningsstudie. Men så blev vi också vänner och vi kom då överens om att vi måste göra någonting mer av det här. Det är vårt intresse liksom, att sprida kunskap.
Och så började vi fundera på, vad kan vi idag? Ja, vad ska vi göra med det här? Och så kände vi att ja, men vi kan ju fysiologi, alltså lära om kroppens friska funktioner. Så att för, vad är det, 7 år sedan ungefär, så startade vi vårt företag. Och från början så jobbade vi ganska mycket praktiskt också, både med träning och kostrådgivning. Men sen har det blivit mer och mer att vi skriver böcker och ja, sprider populärvetenskap.
Och en av de böckerna har jag framför mig, Frisk utan flum heter den. Det handlar om hälsa och träning. Varför tränar vi egentligen?
Ja, gör vi det då? Kan man ju ställa en motfråga.
Men just vi eller folk i allmänhet?
Alltså, man kan ställa frågan kanske istället, varför borde man träna eller varför ska man träna?
Ja,
eller bör?
Ja.
Man behöver ju inte om man inte vill. Men det är så fruktansvärt nyttigt för i stort sett hela kroppen. Därför bör man träna.
Men några av de här nyttiga aspekterna av träning då?
Man får en större volym på sina muskler och då får man en bättre blodsockerkontroll. Man får efter ett tufft träningspass ett sänkt blodtryck. Det är bra för koncentration och andra hjärnfunktioner. Minskar risken för demens, för mot hjärt-kärlsjukdom, cancer.
Välmående i största allmänhet.
Dessutom.
Kärlen mår bättre. Få lite mer elastiska kärl. Det kanske man inte, man tänker kanske mer på det här ytliga eller det man ser.
Man blir snygg.
Man blir snygg. Mm. Men det händer ju fantastiskt mycket på insidan som är väldigt bra för
man
hälsan.
Man får en inre och yttre glow.
Förhoppningsvis.
Ja, det ser man ju på alla som tränar.
Ja, så att det finns väl många anledningar till att vi kanske borde träna.
Mm. En fråga som ni själva ställer i boken är den här. Hur fel lever vi egentligen när vi uppenbarligen blir äldre och äldre?
Ja, men precis. Det kan man ju fundera kring. Ibland kan man ju höra att ja, men vi... Ja, men lite att det bara blir sämre och att vi mår sämre. Och, men tittar man ändå på just det här att medellivslängden... faktiskt, ja nu kanske den mer har planat ut, men den sjunker ju ändå inte, och i undersökningar så skattar många svenskar att de ändå mår ganska bra, så att det är ju liksom en liten paradox där, kanske. Men samtidigt så kan man väl argumentera åt andra hållet också, att vi blir bättre på att behandla sjukdom och att vi kan leva liksom länge utan att kanske må så bra också. Mm.
Men sen så kan man ju också se att vi har ju till exempel tillgång till väldigt bra mat idag, om man jämför med några generationer tillbaka. Mm. Så vi har ju inte några generella bristsjukdomar till exempel. Vi har ju alltid färsk mat utan mögel och gifter och sånt där. Så att det är ju en
vi har
en
ganska
fördel.
Bra.
Vi har väldigt bra.
Det skörbjuggsfria samhället.
Ja, men lite så.
Ja. Ja, men ändå så köper vi otroligt mycket C-vitamin tillskott apropå skörbjugg.
Okej.
Vi kanske ändå är lite oroliga för saker.
Men människans oro är väl konstant, tänker jag. Går igenom alla tidsåldrar. Mm. Ni skiljer på vardagsrörelse och träning, både i er podd och i bok. Kan ni berätta skillnaden?
Ja, alltså precis. Jag tycker man kan både ibland skilja på dem och ibland klumpa ihop dem. Men det finns en vits med att lite dela upp det. För vardagsrörelse, med det menar vi då, ja, precis som det låter, alltså det vi gör när vi går runt utan att alltså, bli trötta, utan att hjärtat slår fort eller att musklerna blir väldigt trötta. När vi står och går i trappor och rör oss i vardagen.
Går till bussen.
Går till bussen, ja precis. Går runt på jobbet eller vad man gör. Eller tar en promenad för den delen. Och det är bra. Alltså, råden när det gäller fysisk aktivitet är att vi ska minska tiden i stillasittande inaktivitet så mycket som möjligt. Och där är ju vardagsrörelsen en viktig del. Men samtidigt så får vi andra effekter och större effekter av att då träna, alltså ta i lite mer, både konditionsmässigt, alltså så hjärtat slår fort, att vi får lite puls, blir lite andfådda
och svettiga.
Även svettiga, precis. Och även ta i med musklerna och styrketräna. Så att de har liksom både liknande men också oberoende effekter av varandra. Och vi behöver båda.
Ja, men om man inte kan eller orkar eller kommer sig för att träna hårt, antar att det är ändå viktigt att upprätthålla den här vardagsrörelsen?
Absolut. Men man får så mycket större effekter av att faktiskt ta i, så att det kan inte kompensera helt. Och det är någonting som vi ofta tycker att man missar lite grann idag. Man läser så ofta, hör så ofta att det är jättebra att gå. Och gå är ju bra. Och för vissa, om man har väldigt dålig kondition, så kan ju en promenad faktiskt vara ett träningspass. Och då hamnar ju det på träningskontot. Men för de allra flesta så gör inte det. Och då skulle man få så väldigt mycket mer effekter av att faktiskt byta om, sätta sig på en cykel eller gå i backar eller springa lite grann i en halvtimme.
Ja, precis. Så har man liksom 30 minuter över, så får man större effekt på hälsan och av sin träning av att då ta i lite mer än att gå en promenad. Och det skulle vi liksom vilja, det slår vi ett slag för lite extra.
Och när vi är ute och föreläser brukar vi ofta visa en bild från en sån här stor litteratursammanställning. Och på rubriken har vi skrivit: kan man kompensera stillasittande eller inaktivitet med träning? Och det ser det liksom ut som att man kan göra. Om man är i en tränar så mycket som motsvarande ungefär 5 timmar i veckan. Då ser man ganska lite skillnad på de som sitter mer än 8 timmar per dag och de som sitter mindre än 4 timmar per dag. Så du kan alltså kan man säga med ganska gott samvete sitta mer än 8 timmar per dag om du tränar hårt.
Men tränar man då ett par gånger i veckan, alltså man säger 2-3 gånger i veckan, då får man fortfarande bättre effekter liksom på hälsan om man också rör sig i vardagen. Så jag tänker för de flesta så är det en kombination. Det. Vi tränar kanske inte så mycket att det kan kompensera.
Nej. Men hur mycket ska vi då träna för att må bra? Jag antar att det handlar både om då hur ofta, hur länge och hur intensivt.
Mm. Riktlinjerna som kommer från Världshälsoorganisationen säger ju 150 minuter i veckan. Och då brukar vi skriva till att, eller säga att det är svettiga minuter. Pratar vi alltså konditionshöjande träning. Och då måste man bli lite varm och lite svettig och lite sådär.
Mm.
Och de här 150 minuterna, då ser man en minskad dödlighet, alltså förtida död, och det brukar man säga ungefär yrkesverksam ålder.
Ja, precis. Alla ska ju dö.
Liksom. Alla kan dö. Mm. Men ungefär 15%. Och det står också i de här riktlinjerna att man gärna får träna mycket, mycket mer.
Mm.
Gärna
mm.
dubbelt.
Då får man större effekt.
Mm. Och det fina med de här 150 minuterna, tränar man hårt, till exempel så här tuffa intervaller och sådär, mm. då kommer man undan med halva tiden. För mm. samma hälsoeffekter.
Så, okay,
precis. Så intensiteten, svårt ord, mm. spelar ju roll där.
Mm. Mm. Och sen dessutom ska man styrketräna ett par gånger i veckan.
Okej, okay, mm. men det kan vi återkomma till.
Mm.
Men 150 minuter, jag tycker det låter ganska mycket. Alltså jag kanske går till gymmet två gånger i veckan och så mm. tränar jag kanske 40 minuter per gång.
Mm.
Och då är ju, säger min matta, det är 80 minuter.
Och är det då styrka eller är det lite kondition då? Eller?
Ja, det, då springer jag på ett löpande 20 minuter och så kör jag hantlar 20 minuter.
Mm.
Och då kanske jag blir lite svettig under den. Alltså, men det är ju mest styrka, men det kanske är lite,
men du får ju lite kondition
styrka
där på.
Slash kondition. Mm. Och så gör jag något så här... några bålövningar också. Core.
Ja, man vill vara stark.
Men det är ju ändå 80 är ju ändå ganska långt från 150 minuter.
Mm. Mm. Ja, men, och där får man väl tänka också att alltså, det är fortfarande bättre än en mindre tid. Så är det ju. Och det är det som är ganska tydligt med träning, att det är en, finns en koppling mellan dos och svar. Alltså man får större effekt om man stoppar in mer. Så att det är fortfarande bra att du gör det. Och du, man ska inte sluta heller. Om man tänker att jag får bara till ett pass i veckan. Det brukar vi ju ganska ofta prata om också.
Mm.
Så är det fortfarande bättre än noll. Mm. Och två är bättre än ett och så vidare. Så att, ja, man får också vara lite nöjd med det man gör. Men då kanske man tänker, okej, kan jag förändra någonting? Kan jag lägga till någonting lite till?
Mm.
Och sen finns det ju en aspekt av att den här regelbundenheten också är viktig. Att man kan ju tänka att jag ska spara allt till lördagen och bränna av mina 150 minuter. Det kan man ju göra. Men det finns också en aspekt av att då faktiskt sprida ut över veckan. Så att man får den positiva effekten av passet också.
Ja, just det. Ja. Jag tror få så här bestämmer sig för att nu i helgen ska jag verkligen springa 2,5 timmar. Liksom.
Ja, men vissa kanske gör det. Men då kanske man springer under veckan också. Så att det är ju bra att sprida ut, men det som blir av är också bra.
Mm. Mm.
Men det är klart att man kan ju inte heller sticka under stol med och säga att visst vore det bättre om du skulle kunna få till lite mer konditionsträning.
Mm. Ja, men jag hör dig.
Mm. Och du ser mig.
Ja, jag ser dig. Ja. Nej, men det, vi kommer in på det här med motivation sen också, tänkte jag. Men om man är helt otränad då, hur trappar man upp sin träning på bästa sätt, tycker ni?
Ja, här finns det ju flera saker att tänka på. Dels liksom motivationen att det ska vara överkomligt. Så att man inte liksom tröttnar direkt för att man kanske går ut för hårt. Så det är, att gå ut för hårt motivationsmässigt är ju en nackdel. Men också, för man tänker liksom för övriga kroppen. Börjar man köpa med ett par jumpadojor och tänker att nu ska jag börja springa 3 mil i veckan. Ja, då kommer man ju dra på sig skador som ett brev på posten.
Mm.
Så att trappa upp långsamt är ju att rekommendera. Och det kan vara jättejobbigt.
Ska man lägga upp ett program, tycker ni?
Ja, eller få hjälp kanske av någon som är van att göra ett träningsprogram och lägga upp det. Mm. Så att man inte går ut för hårt.
Du var ju väldigt duktig på det. Alltså nu outar jag dig lite här.
Outa mig gärna.
Ja.
Nej, jag gör bra saker.
Ja, precis. Nej, men du följde ju verkligen ett sånt, liksom en förutbestämt program när du skulle börja springa.
Mm.
Och det är ju... krävs ju en viss vilja, styrka för att, så att säga, behålla, som du sa, att liksom faktiskt ta det lugnt och inte dras med i det här att ja, det är klart jag kan springa 20 minuter liksom, fast det står att jag bör springa 3 minuter och sen gå och så springa 3 minuter igen.
Ja, nu kommer jag inte ihåg om det var att jag började med 5 eller 7 minuter, men det kan ha varit att jag började med 5 minuter. Jag satte en timer på min mobil, jag fick springa bort i 2,5 minuter och så fick jag vända och springa hem. Det var jättejobbigt. Så då satte jag mig sen på en motionscykel så att jag ändå fick bli lite svettig och tvätta kläderna efteråt. Och så körde jag så tills jag liksom hade kommit upp i...
Men sen trappade du upp det långsamt då?
Mm.
Pass för pass eller liksom från vecka till vecka?
Nej,
eller?
Från vecka till vecka. Så jag körde så där typ 2 veckor, 3 gånger i veckan. Och sen så ökade jag på några minuter.
Mm. Men det är, alltså det är ju en... alltså jag tror att många inte skulle ha tålamod
med
det.
Nej, och så är det, precis, det är ju väl ganska vanligt då att man går ut lite hårt, och särskilt ja, men när man närmar sig det nya året och tänker att men nu kommer det hända. Mm. Och så tänker man, men 4 dagar i veckan, det är ju bra liksom. Ja. Jag kör 4 dagar. Mm. Mm. Och då kan det bli en stor chock att gå från 0 till 4.
Ja.
Jag tycker heller att det är bra att man får längta lite. Säg att man tränar 2 gånger i veckan. Kanske man kan känna att men, det finns utrymme att lägga till ett tillpass.
Ja. Och vill man ändå köra 4, då kan man ju faktiskt också kombinera med någonting annat. Man kan köra lite rörlighetsträning. Mm. Liksom lite stretch, någon typ av yogapass eller så.
Mm. Men det är en intressant fråga. Så här, hur pass mycket man ska variera liksom, olika träningsformer. Mm. För att, jag tänker mig då, alltså, mest för att förhindra förslitningsskador.
Mm. Ja, det är ju jättebra att göra. Är man för orörlig till exempel så ökar skaderisken. Är man för överrörlig så ökar skaderisken också. Så det gäller att hitta någonting däremellan.
Ja, lite precis. Och beroende på vad man vill ha det till. Och jag tänker, nu pratar vi ganska mycket. Vi pratar ju oftast hälsa och inte så mycket prestation. Och för hälsans skull ska man tänka, då vill man ju ha det här lite allround-effekten. Att man vill, det kanske handlar om att man vill kunna... Ja, men, bära hem tunga matkassar och springa upp för trapporna där man bor. Alltså saker att vardagen också blir enklare. Mm. Det kanske inte handlar om att springa milen på en viss tid. Och det är ju ganska ofta då också man drar på sig skador. När man har kanske börjat så känner man att det går nog att pressa lite till.
Mm. Ja, när man kör de här intervallerna i november, höstkylan, drar en baksida.
Ja, eller hur?
Mm. Mm. Nej, men, och till exempel jag kör styrka någon gång i veckan och lite rörlighet. Ja, men det kan ju skydda knäna, exempelvis. Mm. Och rygg och så. Och ha bålstyrka.
Just det.
Och så, sån träning kan vara ganska tråkig, men... Mm. Göra jättemycket för. Om man till exempel gillar att springa så gör det jättemycket för löpningen. Mm. Att få till det här andra.
Alltså variationen är nog ganska bra.
Ja. Mm. När man konditionstränar då, hur hårt ska jag köra för att få någon effekt?
Alltså effekt får man ju om man tar i mer än man brukar i vardagen. Då kommer du få någon typ av effekt.
Ja. Men det är inte så att man ska ligga på, men du måste ligga på 85% av din maxkapacitet? Eller?
Nej, egentligen inte. Alltså, nej. Utan det handlar ju om, alltså, som jag sa, just det här att belasta mer än du är van vid. Och ska man tänka sig att du alltid... Är du sprang på löpband eller cyklade du? Eller vad gör du?
Jag springer på löpband, men jag springer också IRL.
Ja, alltså i naturen.
Ja, i naturen.
Nej, och tänker man, springer man då 2 gånger i veckan och alltid håller samma hastighet, ja, då blir det ju till slut så... Ja, då blir du ju bra på just det. Och det kommer ju fortfarande vara jättebra för din kropp och för hälsan. Och du får liksom de här välmående effekterna. Men du kommer efter ett tag inte att bli så att säga bättre. Det kommer inte göra att du kan springa fortare. Mm. Men du kan springa precis det du springer.
Ja.
Så det beror lite på liksom vad man vill åt. Då måste du göra någon förändring. Antingen springa längre eller springa lite fortare.
Mm.
Då kommer liksom det dra igång lite större och fler processer i dina celler.
Just det.
Och då kan du också sitta lite mer.
Just det. Där är jag inte än, kan jag säga.
Nej.
Det här med motivation, och det är ett stort ämne. Alla är ju inte Paolo Roberto som 05:30 lägger upp ett Instagram-inlägg där han liksom redan har stått på huvudet då i en halvtimme.
Ja, precis. Och så... Vet vi att det är så tidigt?
Ja, han kan ju tidsinställa dem där också. Det kan man
han
göra.
Verkar vara uppe tidigt. Det ser mörkt ut utanför. Jag följer
många gardiner.
Ja, i och för sig. Han ser väldigt spänst ut ändå.
Han ger en sken av att vara väldigt så här motiverad träningsmänniska.
Mm. Svett är fett som gråter. Och sånt där.
Men hur ska vi vanliga gå tillväga då för att skapa motivation i vår träning?
Jag älskar ju mitt eget uttryck, om man får säga så. Jag brukar ju faktiskt säga att träning behöver inte vara kul.
Ja, det är ju ganska så här annorlunda statement.
Och tandborstning är inte heller kul.
Men vi måste
mammografi
göra
är inte heller kul.
Nej.
Det är också ont. Träning gör också ont. Träning är inte roligt. Så att jag tror vi behöver komma över det där att det ska vara kul.
Mm.
Till en början. Mm. För sen när man väl, liksom, tröskeln minskar ju när man börjar göra det. Och det får vara kul att träna.
Mm.
Man kanske inte behöver ha den föreställningen att det här är något som ska vara roligt. Utan det är så jätteviktigt för oss. Mm. Att om vi vill må bättre.
Mm. Ja, om man liksom testar massa saker och känner så här, fast det här, inget är för mig, inget är roligt. Mm. Då
gör man det bara
ändå.
Mm.
Ja.
Och sen är det verkligen sådär att ta första steget och köpa ett par gympakläder är jobbigt. Och liksom första passet är jobbigt. Men sen blir det lättare och lättare.
Mm.
Och speciellt om man då har som någonting man inte ifrågasätter kanske. Utan på torsdagar tränar jag.
Mm.
Och då kanske man inte får ge sig själv chansen att ifrågasätta det. Utan jag gör det. Och sen är det gjort.
För det är väl det som är lite svårt liksom, med träning idag. Vi har mycket saker som vi vill fylla våra liv med. Och just det där att vi... att träna krävs oftast liksom ett aktivt beslut. Och liksom, det är lätt att prioritera bort det. Och vi kan ju alltid göra annat istället. Mm. Så att jag tror precis att man inte ska tänka så mycket.
Vissa pratar om det här att göra det enkelt för sig. Att liksom lägga fram träningskläderna nedanför sängen. Så att man när man går upp så...
glider
man,
i dem.
Ja, man har liksom inget skäl. Man kanske ska gå och lägga sig i sina sneakers.
Jättekonstigt. Ja, men så kan jag göra på helgen. Mm. Inte att jag sover i mina sneakers. Men att jag klär på mig träningskläder på morgonen.
Ja.
Och det är ju ganska jobbigt att ta av sig träningskläderna alltså mentalt utan att ha tränat ändå. Men, och vi hade ju, när vi skrev boken som du har, som vi har framför oss här, då följde vi 16 personer som ett litet experiment. Det är inte forskning, men som ett litet experiment. Och där var det ju en person, han eller hon eller hen köpte liksom 3 uppsättningar träningskläder. Så att det alltid fanns liksom en ren uppsättning i träningsväskan. Mm. Som, det var liksom ett sätt att... Okej, jag kan inte skylla på det i alla fall.
Man minskar motståndet.
Ja, minskar, just hitta sina sätt att minska motståndet.
Mm. Och det kan ju också vara att ibland när jag tycker det är jättejobbigt, om det är så här snö blandat regn ute, då brukar jag skicka ett meddelande till Jessica. Så, hjälp mig, peppa mig. Mm. Jag har tänkt att springa.
Men jag kommer inte ut.
Jag kan inte ta mig utanför dörren, hjälp. Och då brukar jag få något så här, kom igen, du är stark, du är bra. Gör det. Och då tänker jag så här,
nu gör det. Det känns bra efteråt. Ja.
Och där kan man också tänka så här, och det brukar jag när jag kör styrka hemma. Då har jag en timer. Och så sätter jag den på, jag väljer 4 övningar som jag ska göra 3 gånger. Så jag sätter den på 12 minuter. Och sen så när jag har gjort, jag tänker så här, men jag behöver bara träna 12 minuter idag. För jag är trött och känner mig, det känns inget kul. Och så när jag har gjort de här, då har det faktiskt aldrig hänt att jag slutar. Utan då tänker jag så här, men jag gör 4 till, jag är ändå igång. Och så kan man lura sig själv lite grann. Man kan tänka att jag gör lite. Just lite det. Bättre än inget.
Och jag tränar ju ofta med kompisar. Alltså lite så, social träning. Att man, igår till exempel var det väldigt nära att jag bangade. För då var vi 3 som skulle träna. Och sen får jag ett sms här, den ena bangade så här, jag har lite tajt, alltså kan du ses en halvtimme tidigare? Och kände så här, nej jag kan inte det, jag föll på att laga mat. Ska vi skita i det, skrev jag till och med själv. Eller lite så här, vi kan ju ta en vilodag idag. Men då skrev min kompis här, det är okej för mig att vi fortfarande ses den tiden vi bestämde från början. Så att vi kör ett kort pass. Självklart, säger jag. Jag kommer.
Ja, men det är ett socialt skyddsnät runt omkring sig helt enkelt. Men för mig är det så att man säger så här, men det finns inga ursäkter och du har alltid tid för träning. Men jag märker ju att i min vardag med 2 barn och mycket jobb och även jobb kvällstid och så här, tiden är ändlig. Och jag prioriterar ofta bort träningen. Men när jag har en period när jag är bortrest till exempel och inte har så mycket ansvar för hem och hushåll eller på semesterresor, då tycker jag det är kul att träna. Så uppenbarligen är det ju någonting med min tid som är problemet. Och jag har försökt då sommarhalvåret, då försöker jag springa till kontoret och det har funkat ganska bra, men på vintern är det ju inte så kul att springa till kontoret, för då måste jag ha massa kläder där och ha med sig liksom extra mycket vinterjackor där som liksom går på någon slags linbana tillbaks då, där jag liksom bara liksom har vinterjackan hela
logistik.
Vägen.
Det blir krångligt helt enkelt.
Och sen så försöker jag få till gymmet också, men det är för mig är det nog väldigt mycket en tidsfråga.
Men kan du ha en motionscykel hemma kanske?
Jag skulle kunna ha det, men sen så bor jag ju på ett sånt sätt så att den skulle ju liksom uppta... Alltså jag har ju liksom ingen källare där jag kan ha en motionscykel, utan då liksom står den i vardagsrummet eller i sovrummet. Och det är inte liksom optimalt. Så hjälp mig nu för fan.
Men man kan ju göra övningar liksom med egen kroppsvikt. Man behöver ju inte ha utrustning. Har man en stol så kommer man till exempel jättelångt. Man kan köra dips, man kan köra armhävningar, man kan hoppa upp på den där stolen.
Du är ju bra på att träna hemma. Jag är ganska dålig på det själv, även om jag på något vis vet att jag kan. Och jag gör ju många program till andra där jag säger att det är okej att träna hemma.
Vi snackar ju bara några timmar i veckan. Det är många timmar på en vecka.
Det är ju det.
Egentligen.
Och det där, tänka att man kanske kan liksom göra det då tillsammans på något sätt också. Nu det är kanske inte jag något expert på så, eller jag brukar inte träna så mycket med mina barn. Men ändå, om man tänker, ska de iväg på en aktivitet? Alltså kan man hitta saker runt omkring som faktiskt går? Alltså ganska ofta kanske man ändå sitter och scrollar lite i sin telefon när man sitter och väntar på ett barn, som, om man har barn, som sitter på någon aktivitet. Liksom. Så att, försök att hitta någonting.
Jag hör dig.
Du hör mig,
Men jag ser inte att du tar anteckningar.
Nej, men det här spelas in. Jag vet inte om du känner till det.
Du kommer lyssna igen.
Det här är alltså inspelat.
Ni har ju skrivit på en sån här disclosure.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vi har varit inne på det lite grann med styrketräning. Mm. På vilka sätt kompletterar det konditionsträningen?
Det är ju det mest effektiva man kan göra för att bygga en större muskelmassa.
Mm. Och varför behöver vi det?
Det är jättenyttig vävnad att ha på kroppen. Just eftersom den har så väldigt mycket förknippat med hälsoeffekter. För det bränner väldigt mycket energi till exempel att ha en stor muskelmassa. Och det är därför som kroppen gör sig av med den. Om vi slutar träna. Mm. Så att det är ju någonting som kroppen egentligen inte vill ha. Men som vi liksom får tvinga på den med träning kan man säga.
Just det.
Ja, det är därför det är så jobbigt att hålla kvar den. Så att det krävs liksom ganska regelbunden ansträngning. Mm. Så att den inte blir mindre. Mm. Mm.
Och att behålla sin muskelmassa uppe i åldrarna är jättebra. Man minskar risken för att ramla till exempel. Om man har mycket muskler på ben och rumpa.
Mm. Men också, den äter ju då energi. Alltså blodsockerregleringen är ju också viktig där. Att vi har en stor muskelmassa.
Så har man mycket muskler så kan man ligga på natten och sova och bränna.
Ja, så kommer det vara. Mm. Om du tar två personer som är ganska lika och en har jättemycket muskler och en har jättelite muskler så ser man ju en tydlig skillnad i förbränning. Mm.
Och det är kanske liksom det främsta sättet som man faktiskt kan ändra sin förbränning, det är ju att öka på sin muskelmassa. Mm. Så att den är bra av många olika anledningar.
Svarar vi människor olika på träning?
Ja, det gör vi ju till viss del. Och det här är liksom lite så här. Man kan ju säga lite både och tycker jag, för man kan också säga att vi människor är ganska lika. Mm. Vi fungerar ju på samma sätt och våra celler fungerar på samma sätt. Men vi har ändå små olikheter som gör att om vi tre skulle köra ett träningsprogram, säg att vi ses om ett halvår igen och sen så utvärderar vi då hur det har gått och så har vi tränat både konditionsstyrka, då kommer vi ha svarat lite olika. Så någon kommer ha blivit lite starkare. Jag vet inte vem. Någon kommer ha fått lite bättre kondition och den tredje kanske har fått lite av varje. Men det finns inga supermänniskor som får liksom både extremt bra kondition och jättestora muskler. Så att alla kommer svara på något sätt. Men det finns också, ibland kan man, när man visar de här bilderna, då finns det alltid några som fokuserar på de här som svarade väldigt, väldigt lite. Mm. För de finns ju också. Så att, tänk om någon av oss skulle få kanske samma kondition, alltså inte få någon förändring eller inte bli starkare.
Ja.
Det händer. Men det betyder inte att man inte svarar på andra parametrar eller att man inte kan bli starkare av att göra en annan typ av träning.
Mm. Nej, man kan ju till exempel ha fått mycket bättre blodfetter.
Ja.
Om man liksom mäter till exempel något av de här kolesterolvärdena som har blivit förbättrat eller bättre blodsockerkontroll eller bättre koncentration eller minne. Och det finns ju många.
Mm. Ja, så oftast tittar man ju på de här prestationsaspekterna, men det finns ju många andra saker.
Det finns mycket att mäta när man tränar helt enkelt. Mm. Men om vi skulle avliva några vanliga myter kring träning, vilka skulle det vara då?
Det är ju lite roligt med träning. Vi som pratar ofta både träning och kost. Inom kost finns det ju en miljard myter ungefär. Ja. när man pratar träning så det finns inte så där vansinnigt mycket myter. Men någonting man kan få frågan om, det är ju, är det bättre att träna en viss tidpunkt på dygnet?
Mm. Eller före frukost. Jag vet inte om den kanske är lite avlivad än, men den kan man ju ändå höra ibland. Mm. Men vad säger vi om den?
Ja, just det.
Alltså, då, man kan ju ge liksom lite tråkiga svar till all träning som blir av är bra.
Mm.
Och vissa människor gillar att träna före frukost, andra gör det inte. Och det är nog, alltså, orkar man ta i, då får man ju ett effektivt träningspass.
Ja. Mm. Men annars spelar det inte så stor roll. Om man tänker för förbränning och sånt, för det kan ju oftast vara någonting man hävdar med träning före frukost. Men då får man ju se till liksom hela dagen. Oavsett om vi då förbränner mer fett för att vi inte har så mycket kolhydrater kvar i kroppen, spelar det liksom ingen roll för den totala förbränningen. Mm. Om jag skulle träna efter lunch istället.
Det är som att köra en bil olika tid på dygnet.
Mm.
Det går ju inte åt mindre bensin för att vi kör den 7 på morgonen.
Eller?
Eller? Är det, något? Det är ingen som har testat.
Nej.
Det går däremot åt mer energi att sitta i en bilkö 07 på morgonen.
Ja, men precis. Ja,
nästan som ett träningspass.
Ja,
men jag har hört vissa personer som hävdar att det utsöndras ju vissa så kallade stresshormoner eller substanser som är kopplade till stress. Och att det inte skulle vara bra. Vad säger ni om det då?
Ja, alltså träning är ju en form av stress. Det kan man ju vara tydlig med. Alltså kroppen har ju liksom ett stresssystem.
Ja, vi skriver ju om det i boken. Mm. Att kroppen vet inte riktigt varför den springer.
Nej, ni kan ju fly från en våldsman. Ja. Eller kvinna.
Ja, ja. Vi, men oftast är det ju män, kan man säga.
Det får du stå för dig.
Nej, men så mina stressreaktionen är ju liksom densamma. Men den... Det är klart, tar man i väldigt hårt så blir det också en stor stressreaktion. Mm. Alltså absolut.
Och men det finns det någon risk med det då?
Ja, alltså i väldigt liten. Alltså om man tänker den totala, så att säga, alltså, ja, vad jag var i mitt resonemang. Men om man tänker att man tar i väldigt hårt och tränar och så får man ett väldigt högt påslag av stresshormoner, så kommer man efter träningen ha ett lägre, liksom, alltså då kommer du ha lägre nivåer av stresshormoner än du hade innan träningen. Man tror ju också att då regelbunden träning skyddar mot annan typ av stress. Att man på något vis tränar på stressreaktionen. Och så blir man bättre på att hantera andra typer av stress också.
Så man behöver inte alls vara orolig för att kroppen utsöndrar stresshormoner under träning?
Nej, nu talar vi friska kroppen.
Mm.
Har du en hjärtsjukdom till exempel, eller har liksom annan typ av problematik, då är det här någonting man bör diskutera med sin hjärtläkare till exempel, eller sjukgymnast som man går hos. Men om man skulle säga liksom generaliserat för en frisk individ, så är träning bara positivt. Mm.
Och även vid många sjukdomstillstånd.
Definitivt.
Alltså, så finns det ju liksom nu mycket studier som visar att även efter att du har haft en hjärtinfarkt eller vad det kan vara, så har träning liksom en skyddande effekt.
Mm. Man ska vara lite uppmärksam bara. Helt
absolut. Och kanske fråga såklart till läkare och så. Mm. Men man behöver inte vara rädd liksom, för att träningen i sig är en dålig stress.
Alltså,
för den går över till skillnad från... liksom, annan typ av stress vi kan då uppleva i vardagen som då ligger på en lägre nivå men under längre tid.
Träning och förkylning då? Alltså om jag är såhär dunderförkyld och till och med har lite feber och snorar, så då fattar jag att jag inte ska träna. Men ofta så ligger man ju på, nu under hösten har jag legat på någon slags nivå där jag har känt mig lite hängig, lite så här seg i kroppen. Är det någon fara för mig att träna då?
Man brukar ju säga att har man halsont, feber och en sån här tydlig sjukdomskänsla så ska man undvika träning. Och anledningen är att man pumpar så väldigt mycket blod genom hjärtat. Så att det finns en ökad risk liksom, att det stannar kvar något litet virus eller en liten bakterie som gör att man kan få hjärtmuskelinflammation. Och då är man ju borta från träningen länge.
Ja.
Men om man bara är liksom det här, det gammal snuva som hänger sig kvar och man är lite skruttig.
Liksom.
Ja, men kör du ett litet lugnare pass och se hur du känner dig. Men undvik om du är liksom sjuk på riktigt. Definitivt.
Alkohol då? Om jag har varit ute och festat med jobbet. Lite extra. Det har varit lite julfest på jobbet kanske. Och vaknar upp morgonen efter. Jag är lite bakfull och hängig och sådär. Men kanske inte känner för att träna. Men är det någon fara att ta ett träningspass?
Nej, det är ingen fara att ta ett träningspass.
Nej.
Så det handlar väl lite mer hur mycket kan du ta i? Alltså. Och det kanske kan vara skönt med ett lugnt träningspass också.
Ja.
Det finns ju lite studier som har tittat på det just kopplat till så här precisionsidrotter och så. Att man kanske få lite sämre resultat eller att det skulle kunna vara lite ökad skaderisk vid typ kontaktsporter och så. Men att gå till gymmet, inga problem. Nej.
Å andra sidan kanske det är ganska bra om man tävlar i dart och tar en öl under själva tävlingen.
Ja, men nu lät det inte som vi pratade en öl här.
Nej, den här fiktiva julfesten, det var ju några till.
Mm. Och just håller man då på med någon träning som är väldigt koordinationsklurig. Mm. Ja. Ja, då kanske man kan välja bort just den då.
Ja, precis.
Kanske man inte träna innan julfesten då.
Ja. Ja. Undviker redskapsgymnastiken precis efter julfesten.
Ja, alltså, och det är himla synd när man missar just det passet.
Alltså, men träningsmässigt, kör på liksom.
Hur mycket man än älskar barr.
Det gör ju alla.
Attans, jag hade tänkt köra det helgen.
Mm. Vi har fått in några lyssnarfrågor också via vår Facebookgrupp. Hur viktigt är det att äta efter träning? Hur snabbt måste man äta för att det ska hjälpa?
Vem är man? Mm. Kan man ju börja med att fråga sig. Ja. Är det den vanliga motionären? Mm. Som tränar 3 gånger i veckan, då är det inte någon liksom fara. Då behöver man inte göra något speciellt alls faktiskt. Mm. Utan då kan man käka en middag sen när man kommer hem, eller frukost. Mm. Nästa gång det var frukost.
Mm. Nästa måltid helt enkelt.
Nästa måltid. Mm. Det tar ungefär 2 måltider att fylla upp energi i musklerna igen. Mm. Om man har tränat väldigt hårt och liksom lyckas tömma de energilager som finns. Är man däremot elitidrottare och kör dubbelpass, alltså flera pass, långa pass varje dag, då måste man liksom ha ett litet protokoll för att fylla på med kolhydrater direkt efter träning.
Okej, så det är kolhydrater som gäller. För jag har ju läst någon annanstans eller hört att det finns ett proteinfönster som är öppet efter träning då, om man vill bygga muskler speciellt. Stämmer det?
Alltså jag skulle säga att proteinfönstret är alltid öppet, eller på det är lite på glänt. Ja, alltså det finns ju massa studier som just försöker titta på timing och sånt. Alltså, men då är vi ju nere på ganska nördiga nivåer. Alltså, för att vi har ju alltid aminosyror som bygger protein. Det finns alltid i cellerna. Så att alltså, om man äter vanlig mat.
Men så efter jag går, så precis efter gymmet så börjar jag inte tänka att jag ska trycka i mig 6 ägg. Liksom.
Nej, det behöver du inte. Utan det kommer finnas liksom, material där. Mm. Men det är klart liksom, att äta protein, det är ett sätt att stimulera proteinsyntesen. Mm. Men man får bygga detta protein och muskler.
Men det är inte viktigt att det sker precis efter träningen?
Nej, bara att det sker någon gång.
Någon.
Men det här med bars och shakes och såna här grejer då? Är det någonting som vi dödliga måste befatta oss med? Eller räcker det med mjölk och ostmacka?
Det räcker med vanlig mat. Mm. Det räcker gott och väl.
Ja, där kommer jag klippa ut och så kommer jag liksom trycka upp det på ett kort och lämna till alla som går omkring med olika konstiga produkter.
Ja, alltså, det kan ju vara ett sätt att fylla på med energi. Mm. Och det ska vi inte heller glömma att proteiner är just en energiform för kroppen. Mm. Mm. Och vi har inga energi eller proteinlager någonstans. Mm. Så att äter man mer protein än vad cellerna kan ta upp, och det är faktiskt inte särskilt mycket, då kommer det här byggas om till fett. Och så kommer vi lägga på oss fettmassa. Så att man får inte större muskler om man äter mer protein. Mm. Man får större muskler av att träna styrketräning. Så att det ökar ju risken för att man bara får i sig för mycket energi. Mm. Om man inte behöver det. Men om man är en växande tonåring, då kanske det faktiskt till och med kan vara ett ganska bra sätt att lura i sig lite mer energi. Om man tränar mycket till exempel. Mm. Eller är lite aktiv.
Och, men det är inget farligt i dem, det kan jag säga. Alltså, men det är klart, det kostar ju pengar och liksom, man kan ju titta på olika aspekter. Men du måste inte ha dem, men de är inte farliga.
Nej.
Men om man tänker en vanlig person, förlåt nu.
Nej,
men just det här, om man tänker på det här proteinfönstret eller man har hört något sånt, då kanske man gärna så här, köper någonting direkt när man går från gymmet. Och sen går man hem och äter middag. Mm. Eller så går man hem och inte äter middag för att man inte var hungrig. Och antingen kan det ju leda till att man då bara småäter och får inte få i sig alla vitaminer och mineraler. Eller att man faktiskt äter mer än vad man behöver. Och så går man lite upp i vikt. Mm. Och det kan ju vara bra om man ville det. Men om man inte ville det så får man ändå i sig med energi.
Just det. Mm. Nästa fråga. Jag skulle vilja ha lite mer kunskap om hur vegetarisk kost påverkar hormoner, återhämtning och allmäntillståndet vid hård träning. Och sen finns en annan här som är en annan liknande fråga. Bönpasta, korn med mera är rätt proteinrikt. Men duger det lika bra som fisk, kyckling och kött i allmänhet för optimal muskeluppbyggnad? De hänger ihop lite där med frågorna.
Vad ska vi börja med? Alltså proteiner får vi ju i oss oavsett vad vi äter. Alla celler har ju proteiner i sig oavsett om det kommer från djur eller växtriket. Äter man helt veganskt så kanske man måste liksom planera och tänka extra mycket på att man äter väldigt varierat så man får i sig alla proteinets byggstenar som vi behöver få i oss. Men det är inte
För det finns farligt. Ju då i animaliska produkter. Så finns alla aminosyror.
Alla byggstenar,
alla byggstenar. Ja.
Mm. Så det är lite lättare. Mm. Mm. Men det funkar alldeles utmärkt att liksom var den kommer ifrån. Mm. Och så kommer jag inte ihåg frågan.
Nej, men det var något med återhämtning.
Nej, men hur påverkar hormoner, återhämtning och allmäntillståndet för hårdträning?
Och hormonnivåerna är ju bestämda i kroppen. Mm. Där har vi ju reglersystem. Mm. Det behöver man liksom inte...
De kan vi inte mixtra så mycket med nej. Maten liksom så.
Där kan på vi det känna oss ganska trygga. Mm. Mm. Och återhämtning. Ja, vi behöver äta för att återhämta våra kroppar. Och kolhydrater är nog det som de flesta missar. Mm. Eller är mest rädda för. Mm. Så det kan man ju tänka på.
Just det.
Och det är ju liksom musklernas favoritkälla kan man säga. Alltså för man kan ju överleva... på väldigt lite kolhydrater eller i princip inga alls. Men man kommer inte kunna vara lika explosiv eller kunna ta i lika mycket. För det är så biokemin funkar, helt enkelt.
Så kolhydraterna behövs, annars luktar man också aceton.
Ja, det kan man göra. Mm, precis. Och det är för att vi bränner då, eller får bryta ner fett eller göra om fettsyror till... Ja. Ja, aceton och andra ketonkroppar så att hjärnan ska överleva.
Mm. Men man behöver inte vara liksom speciellt orolig om man äter vegetariskt, veganskt eller blandkost. Nej. Det kommer funka ändå.
Men för att summera så lite mer varierat proteinintag då, så jag försöker hitta de här olika byggstenarna. Helt en fråga som faktiskt väckte rätt starka känslor på vår Facebook-sida, det var den här frågan om det är så enkelt att säga att om man förbränner mer än man äter så går man ner i vikt. Kan ni reda ut det?
Och var en känsla, eller gav det upprov till liksom olika åsikter?
Ja, det var någon som menade att det inte var så enkelt.
Det är så enkelt.
Oklart, det är så enkelt. Ja. Ja.
Äter man mer än man gör av med så kommer man gå upp i vikt. För energi kan inte försvinna. Mm. Och den enklaste, eller det kroppen gillar att lagra energi som på kroppen, det är fett. Mm. Så att vi, ja...
Och vi kan lagra i princip hur mycket fett som helst. Ja. Tyvärr, alltså lite så.
För hälsan skulle ju det ganska dåligt. Mm. Men det vi äter och dricker, det vi stoppar i munnen. Om vi är friska, har friska mag-tarmkanal, då kommer vi ta upp all den energin till blodet. Och sen så kommer det användas på olika sätt. Och det som vi inte förbrukar direkt, det kommer vi lagra på oss. Så att vi inte svälter ihjäl under natten. Eller om man tänker liksom, om man inte lever i ett samhälle fullt med mat så kan vi ju klara perioder av svält också. Mm. I det vi kissar och bajsar ut så kommer det inte finnas någon energi från det vi åt.
Nej.
Så att ja, det är liksom den starkaste sanning som finns egentligen med viktnedgång och viktuppgång. Mm. Det handlar om energi in och energi ut. Mm.
Men
och
det ni skriver
träning till exempel.
Just det. Men det ni skriver i boken också är att man ska vara försiktig med att svälta sig för mycket. Att man ska, på samma sätt som du trappade upp din löpträning från 5 till 7 till 10 minuter så är, alltså ska man försöka, man ska vara försiktig med att, liksom, att svälta sig. Mm.
När man går ner i vikt, eller om man går ner i vikt, då kommer man bli av med, alltså de här siffrorna varierar mellan olika källor, men ungefär 70% fett, 30% muskel. Därför att om vi ligger på ett, liksom en svält, eller ett energiunderskott, då försöker ju kroppen... göra sig av med det som kostar energi, det vill säga muskelmassa. Mm. Så vi kommer liksom inte kunna bygga muskel och istället göra oss av med muskelmassa. Och då sänks vår viloförbränning. Mm. Så då om jag sen börjar äta igen, då får jag lättare att lagra på med fett. Mm. Ja.
Och det är ju framförallt då för att vi har mindre muskelmassa. Det är liksom inte något annat sådär magiskt. Men det kan också vara så att man faktiskt... Liksom, utan att man kanske tänker på det också ändra sitt beteende. Mm. Att man rör sig mindre. Alltså att man liksom, ja, minskar de här små rörelserna. Trots att man kanske då upplever att man inte gör någonting annat. Mm. Men kroppen liksom ser till att vi justerar det där. Mm. Och det är det man ser i så här studier. När man säger att ja, men människor kan då gå ner eller upp lite olika mycket. Trots att de har ätit lika mycket. Men det man ofta ser där är att det faktiskt finns en skillnad i hur man liksom sitter och smårör sig och att det ändå liksom är energi kan inte försvinna. Nej. Utan på något sätt så har vi ändå liksom gjort av med den genom muskelrörelse eller annat.
Vissa av oss är helt enkelt mer spattiga än andra.
Ja, det verkar vara så. Mm.
Men om man då börjar träna, kanske för att må bättre men också kanske för att gå ner något i vikt, så tänker jag att det är liksom en fin balans för... Man vill kanske äta lite mindre, dra ner det totala kaloriintaget. Samtidigt börjar man träna mer och då behöver ju kroppen mer energi också. Att hitta den här balansen mellan träningsmängd och antal kalorier, det är inte helt lätt, tänker jag.
Man kan säga att träning bränner ju faktiskt inte väldigt mycket energi. Utan det är sanningen att det bränner ganska lite energi. Det är väldigt lätt att äta stora mängder energi. Jag brukar ha ett exempel när jag är ute och föreläser. Och så räknar jag liksom på min egen. Jag är kvinna, jag är liksom 163 cm lång och så ser jag ut som jag gör. Och så kan jag säga att om jag äter en halv påse smaksatta chips... Mm. så kommer det ge mig 773 kilokalorier. Och om jag springer en mil på en timme så kommer jag bränna lite drygt 400. Mm. Så att jag måste springa ganska långt för att bränna en halv påse chips. En halv påse chips brukar jag skämtsamt säga att jag kan äta det på 7 minuter. Det är jättehärligt. Mm. Men för att bränna den mängden energi så måste jag springa långt. Så jag tänker att om man i tanke kanske man ska se det här som lite olika saker. Mm. Man tränar för att få positiva hälsoeffekter. Mm. Men för att gå ner i vikt... så kanske man ska fundera på vad man stoppar i sig och skippa det som inte är nödvändigt under vissa av veckans dagar. Men man ska ju leva också. Man ska, jag menar, chips är gott. Du kan inte sluta äta chips. Men då kanske man får bestämma att jag äter chips på fredagkvällen. Mm. Man kanske inte behöver göra det måndag till söndag. Nej. Utan då kan man liksom skippa vissa av de här grejerna.
Om ni skulle avsluta med ett tips var då kring träning och kost. Mm. Och eller kost. Vad skulle det vara då?
Ja, men det är väl delvis att inte fundera så himla mycket utan att faktiskt börja göra någonting. Och att det inte behöver vara så stort. Mm. Men gör lite mer liksom, än vad du gjorde tidigare. Mm.
Och jag säger väl då, jag måste ju ändå komma tillbaka till det. Tänk inte att det måste vara så himla kul. Och det är lite lik ditt tips. sätt inte målen för högt till att börja med. Utan liksom, låt dem komma efter tid. Mm. Och med maten så skulle jag nog ändå vilja säga det här. Var inte rädd för att äta dig mätt på vanlig, liksom, riktig vanlig mat. Mm. Och när vi säger riktig mat, tänk tillbaka hur det såg ut i skolan då. Varför fick man en riktig lunch liksom, med potatis och någonting till? Och,
grönsaker.
Och grönsaker. Mm. Och där kan man också säga kanske just att vi mår så väldigt bra av att äta från växtriket. Mm. Och tycker man att det är lite svårt, men börja med att äta salladen. Mm. Så får man det gjort. Mm. Så kan man liksom inte snacka sig undan den sen, men nu blev jag mätt, orkar inte äta sallad. Men börja med den.
Ja. Som ofta och var inte rädd för dressing.
Ja, det var ditt
jo,
tips.
Ja, hur tänker du då?
Ja, det för annars är ju inte sallad gott.
Måste det vara så gott då? Jag tänker säga med träning, måste allting vara så himla gott?
Ja, men där drar jag ändå en linje. Alltså salladen måste ändå vara god. Aha. Alltså en liten vinägrett, alltså att man liksom rör ner någonting då. I salladen så att den får någonting.
Jo, men en sån typ av dressing kan vara bra. Men jag menar, börjar hälla på massa så här super... knasiga dressingar, du kanske inte var som är nyttigt längre.
Nej, det finns ju inget värre när man får in en färdig lunchtallrik och så ligger det då en tomat och lite gurka och lite isbergssallad utan någonting på. Det är ju oaptitligt.
Men jag tänker vi kanske också måste tänka sallad och grönsaker som något annat än bara isberg, tomat och gurka. Alltså man kan få i sig så mycket annat smarrigt.
Precis, ugnsbakad broccoli.
Absolut.
Med liksom lite riven parmesan på och lite olivolja som kommer från Medelhavet. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har ni något ämne utanför det här fältet som ni är nyfikna på att veta mer om?
Vi kan allt.
Säger hon ödmjukt. Ja.
Nej, och det finns så oändligt mycket som är spännande, tycker jag. Det som slog mig, jag såg ju här i huset, jag vet inte, vad får man säga om man vill i en podd?
Ja,
den här appen eller den här sidan där man kan följa flygplan, de sitter ju här i huset.
Okay,
sånt är ju väldigt roligt. Hur gör man sånt? Hur går det till? Mm. Och hur om man liksom zoomar ut på världskartan så ser man massor med flygplan. Flygledning, hur tänker man där? Hur sitter man till att de inte krockar? Vad finns det för säkerhetssystem?
Mm. Allt vill veta om flygledning.
Det skulle jag vilja lyssna på.
Jag vet inte vad jag ska kontra med.
Vad som helst kan du kontra med, känner jag.
Du kanske vill veta mer om vissa typer av insekter.
Olika typer av djur kanske. Alltså, med djur. Mm. Ja. Mm.
Djurens, alltså hur de lever? Eller?
Ja, men tog med lite djurexempel. Alltså vi är lite fascinerade av olika djur. Alltså hur det fungerar i djurriket. Mm. Så i en lärobok som jag skrivit så tog vi med lite sådana exempel. Till exempel hur djur liksom kan arbeta med att kyla ner sig. Eller varför de kan flyga på väldigt höga höjder utan att svimma och sånt där. Alltså,
tänker du på urohydrosen nu?
Ja, urohydrosen. Det finns ju fåglar som kissar på sina ben. Och sen så avdunstar kisset och då kyler de ner sig.
Wow, okej. Okay. Men så fantastiska fakta om djur, tänker jag.
Ja, liksom sånt det tycker jag är coolt.
Ja. Mm. Men det låter ju som ett superbra ämne. Och även det här med flygledning. Marie och Jessica, tack snälla för att ni ville vara med i Allt vi vill att veta.
Tusen tack för att du fick vara med. Mm.
Maria Alsén och Jessica Norrbom i ett samtal inspelat i december 2019. Jag hoppas att du känner dig motiverad att börja träna om du inte gör det, eller träna lite bättre om du inte tycker det ger tillräckligt. Och om du inte har något intresse alls kanske du i alla fall kan droppa några fakta på nästa fest kring träning eller kost. Vill du lyssna mer på Maria och Jessica kan jag varmt rekommendera Frisk utan flumpodden som du till exempel hittar på Acast som är vår samarbetspartner. Gilla oss gärna på Facebook och ge mer än gärna betyg i din podcast-app också. Allra helst ett bra betyg såklart, men ärlighet varar längst. En etta i alla fall ett tecken på att du bryr dig. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.